Donald Trump och RFK Jr. höll en presskonferens nu för några dagar sedan. Och det handlar såklart om RFK Juniors arbete som, ja, jag vet inte exakt vad han heter, hälsosar. Jag har glömt vad hans officiella titel är. Och det är alltid väldigt spännande när det händer, eftersom RFK Jr. han är lite av en vild man. Han är lite galen. Och han är liksom, man kan säga, ja, han är vaccinskeptiker, brukar de säga ibland. Ja, men det är bara början, och det är liksom inte det värsta med RFK Jr. Han har alla möjliga bizarra idéer, och han är väldigt uttalad, och han är också sån här som han implementerar dem i sitt liv. Så att det finns liksom massa filmer på konstiga saker han håller på med. Dels såklart att han tar massa såna här anabola steroider och är liksom riktigt biffig liksom, för att han går på anabola. Och inte skäms över det. Han säger bara att nej, men det är för att jag är gammal och hade lite lågt testosteron eller vad det var. Så att det här var doktorn. Doctor's orders. Jag måste gå på
och han, plötsligt.
Och han ser ju bra ut för sin ålder. Jag vet inte vad du säger, Boris, som också är kanske liknande ålder och vältränad och sådär. Men jag tycker han ser ganska bitig ut, RFK Jr.
Jo, men det gör han. Fast när man ser honom visa upp sig på gymmet, va? Så det är ungefär som när vi tittar på den här träningsvideon med Putin och Medvedev. Alltså, det är inte så jäkla mycket utväxling på den kroppen. Det är en bra kropp, men den är ju inte så... Han har ju nått en ålder då man faktiskt inte bygger muskelmassa om man inte tar anabola steroider. Men man bygger ju... I den åldern bygger det ju inte styrka genom anabola steroider, utan genom hård träning. Och han satsar nog mer på preparaten träning av filmerna att döma.
Mm. En annan grej som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig var när han skulle... Jag tror han skulle laga kalkon på Thanksgiving. Vet du vad jag pratar om, Boris?
Nej, nu blir jag väldigt nyfiken.
Ja. Och hans metod för tillagarna, jag tror att det var en kalkon. Det är att han går ut i trädgården, och där har han en gigantisk tunna fylld med vad heter det? Förlåt, jag har hjärnsläpp, Boris, fettet från en ko.
Talg.
Han har en gigantisk tunna fylld med talg som han värmer till kokande, så han kokar den, och sen så sänker han ner hela kalkonen i den här kokande talghinken på en särskild ställning som är tillverkad enkom för detta ändamål till synes. Och sen säger han så här, ja, sen lämnar vi den där i 40 minuter, och så kommer han tillbaks och drar upp den här kalkonen ur talgfritösen. Som är liksom improviserad med någon sån här liksom, någon konstig cylinder som man har hittat någonstans och byggt upp det där i trädgården. Och han nämner också att alla andra i familjen tycker att det är liksom, det är oaptitligt, de vill inte äta av det. De tycker att det känns farligt att ta 20 liter kokande talg i trädgården och sånt.
Men hur såg den ut? Jag blev väldigt nyfiken. Jag måste kolla den där filmen.
Ja, den såg bra ut. Den var liksom väl friterad. Jag för mig att han hade den i 40 minuter, vilket låter helt galet, men alltså det var en av de mest bizarra av matlagnings-YouTube jag någonsin har sett. RFK Jr. gör kalkon. En annan sån här grej var ju att han blev uppmärksammad för att han tar metylenblå. Inte säker på vad det heter på svenska, metylenblå. Som är en sån här ganska kontroversiellt då. Det är väl inte ett kosttillskott, men folk tar det som ett kosttillskott. Och det finns några bilder då på när han sitter och tar en sån här jättestor dos av metylenblå, typ tydligen mycket mer än vad man ska ta egentligen. På något flygplan har jag för mig när videoklippet. Han är jätterolig. Han är jätterolig. Han är också liksom, han är väldigt vänster. Han har väldigt mycket dåliga idéer. Jag håller inte med honom nästan någonting, tror jag. Förutom såklart hur man bäst tillagar en kalkon. Där är han min mentor. Men han, vad ska han ta sig för då? Vad ska han göra, RFK Jr.? Och en sak som han har lovat, som han har sagt från början, tror jag, innan valet, det är att han ska lösa autismens gåta. För att det finns den här epidemin av autism som det pratas ganska mycket om. Nedsättande, tycker jag, att uttala sig på det sättet om den nya härskarrasen. Men det är så folk säger, att en epidemi senaste kanske 20-30 åren och sånt där, så har antalet barn som diagnostiserat med autism exploderat. Vi har pratat mycket om det här i radion genom åren, och alla som lyssnar på att bli autister, alla vet säkert precis hur det här fungerar. Men i USA så vill de liksom motarbeta den här fantastiska trenden och stoppa framväxten av härskarklassen. Och RFK Jr., han är liksom vår primära fiende. Han har sagt att jag ska lösa autismproblemet. Och alla trodde ju att det skulle vara vaccinerna, för att ja, det är RFK Jr., han kommer vilja pinna det här på vaccinerna liksom. Och det är en klassisk teori, va? Att autism beror på vacciner som barn får. Men det blev liksom upprördhet av flera olika skäl när de presenterade då sin teori, som är att autism i själva verket orsakas av Alvedon. Det låter lite märkligt, men det är så, Tylenol heter det på engelska, men som jag förstår det så är motsvarande samma aktiva ingrediens. Det är det vi kallar för Alvedon, alltså paracetamol. Det finns en studie från Harvard där man hittar ett samband mellan att kvinnor har tagit Alvedon när de varit gravida och att deras barn har fått autism. Det är inte ett särskilt starkt samband. Jag har läst flera personer kritisera metoderna och sagt liksom att det ser ganska skumt ut det de har gjort för att få fram det resultatet. Effekten är väldigt liten. Jag har också hört folk som säger att dels är effekten så liten så att den skulle bara kunna förklara liksom 1% av ökningen i autismfall och sånt där. Men det är också att det stämmer inte alls i tiden, därför att paracetamol var någonting som man började äta i väldigt stor skala på 1950-talet. Så man borde sett då att autismnivåerna började ta fart då på 50-60-talet. Men i själva verket såg vi det inte förrän 90-talet, kanske 80-90-talet och senare. Och vid det laget så hade man redan börjat varna folk mot att äta för mycket Alvedon. Så att, eller för mycket Tylenol då. Så att det är många som är skeptiska mot den här teorin. Och jag tycker det är intressant att det kommer både från höger och till vänster. För att till höger, där säger de så här, eller höger jag vet inte, men från liksom RFK Junior-falangen, folk som är lite alternativa och sådär. De säger att nej, det här är bara en cover-up. Alla vet att det beror på vaccinerna. Och de bara försöker skylla det här på Alvedon istället för att skydda vaccinindustrin. Så det här är liksom det acceptabla som de kan gå ut med utan att stöta sig med allt för mäktiga krafter. Och sen säger de också att Alvedon är involverat, men det har att göra med vaccinerna. Det som händer är att gravida kvinnor får en sån här vaccinspruta, och då har de en reaktion som är smärtsam. Och då tar de en massa Alvedon precis i det läget. Och då gör det då att när både de och deras barn är immunförsvagade och de har väldigt låga nivåer av en glutation heter det så. Det är en antioxidant tror jag som de får väldigt låga nivåer av, och sen så det gör att när de äter Alvedon så går det direkt till levern och levern slås ut. Och sådär. Så att det är så här, ja, det är Alvedonen, men egentligen är det vaccinen. Men till vänster, där är de jättearga på det här. De anser att det här är absolut fel, och de har förstås ett oerhört starkt argument, nämligen att det är Donald Trump som har sagt det. Och en sak som jag har sett, jag tror inte det var sant förut, jag tror det var något skämt, men sen har jag folk har sagt det till mig och sen har skickat länkar och jag har sett, så att jag, nu tror jag att det är sant. Och det är att det finns en massa vänsterblivna kvinnor i USA, gravida kvinnor, som nu överdoserar på Tylenol bara för att ge Trump fel. Har du sett det här, Boris?
Nej.
Jo, de sätter i sig enorma mängder Alvedon eller Tylenol, och i vissa fall så att de blir sjuka. Och det finns en sån här video på TikTok eller något sånt där som cirkulerar av en sjuksköterska i USA som berättar om ett fall där hon då har på sin avdelning eller vad det är. Hon har en kvinna som ligger i koma, en gravid kvinna som överdoserade på Alvedon för att bevisa att Trump hade fel. Och nu är hennes lever förstörd och hon kommer att dö. Det finns inget sätt att rädda henne. Och hennes man hade tydligen hört av sig med sjuksköterskan och pratat, och han var helt utom sig och berättat att det handlade om Donald Trump och sånt. Jag vet inte om det är sant, men ja. Så att ingen blev glad, Boris. Ingen blev glad av det här beskedet. Utom kanske du. Blev du glad av att höra att Alvedon orsakar autism?
Jag bryr mig ärligt talat. Jo, nej, men det är alltså, det är en av de få droger jag använder. Nikotin, koffein och paracetamol. Man får inte, och nu kommer jag inte få några fler barn, tror jag. Så att det är väl lite riskligt. Va? Jag kan aldrig bli gravid själv förresten. Nej, alltså, det är så koko, men det här att säga om RFK, det är ju också, alltså Karn är ju galen. Det räcker ju att titta på hans scenframträdande. Jag vet inte vad han kommer inte på. Det är ju fascinerande. Men alltså, jag är mest fascinerad över att man säger Tylenol. Alltså, varför? Det är ju ett varumärke. Det är något jätteunderligt med detta. Det är ju inte så att de går ut och säger att ge fan i paracetamolpreparat. Utan man väljer ut ett av dem. Så att jag är övertygad om att någon har helt enkelt mutat RFK. Alltså konkurrenter som Amapap eller Panadol till exempel. Eller något annat paracetamolpreparat. För amerikaner är lite korkade. De kommer inte att tänka att fatta så pass mycket att jag ska undvika alla paracetamolpreparat. Utan jag ska sluta köpa Tylenol. Och så går de ta och köper Panadol istället. Smartare är de inte. Det är en jättesmart marknadsgrej det här.
Ja, och jag fattar Boris, men får jag bara fråga. Tror du att de här amerikanerna, de som är så korkade som du säger, tror att de skulle ha förstått bättre om man hade sagt att det är acetaminofen som är problemet? För det är det som det kallas i allmänt
precis.
I engelska.
Ja, de har börjat sälja paracetamol också i USA faktiskt. De går på europeiska linjen.
Ja.
Nå, det hade de väl... Trump hade kanske svårt att säga det från scenen. Det fick inte plats i teleprompter.
Precis, teleprompter, man måste kunna uttala och sånt där. Ja. Och det börjar bli en utmaning för Donald och Robert. Ja. Jag ser det här att Tylenol tillverkas av Johnson & Johnson. Så då behöver vi bara ta reda på vilken är deras främsta konkurrent som tillverkar sitt eget paracetamolpreparat. Och där har vi då förmodligen den som har donerat, om jag får gissa då, kanske ett gigantiskt block metall som de har skeppat hem till RFK Jr. till hans baksidan på hans hus.
Hur många ton vill du ha?
Det är snart Thanksgiving igen, så att de såg möjligheten och tog den.
Men det här är ju inte den första Tylenol-paniken i USA. Alltså man hade ju en i början på 80-talet där någon hade förgiftat sju personer dog faktiskt efter att ha ätit cyaniddoppade Tylenol-tabletter. Och jakten på den som hade gjort det var pågick länge. Man har ännu inte fått fatt den personen. Däremot har en person dömts för att ha skrivit ett utpressningsbrev till Johnson & Johnson. Och länge så drev den dåvarande myndigheten i USA linjen att det antagligen var kommunister som hade förgiftat en hel container med Tylenol. Så ingen jäkel vågar ju köpa Tylenol på ett bra tag.
Mm-hmm. På vilket sätt främjar det kommunismen?
Ja, tänkte, i och med att man doppade alla i cyanid, så det är ett långsamt sätt att ta koll på befolkningen. Men, ja.
Utrota borgarklassen, ett piller i taget.
Ja. Precis.
Men det var så... Det var inte Tylenol de hade panik över då, utan cyanid.
Ja, men de visste ju inte vilken cyanidtablett som var eller vilken Tylenol-tablett som doppade cyanid. Men det här drev ju faktiskt Johnson & Johnson att ta fram. Det här blev ju genombrott i forskningen för sådana dragéer, att man liksom Och jag har inte fattat det där riktigt. Plastförslut, att plastförslutningen skulle skydda. Därför att du kan väl doppa dem också i...
Doppa plasten i cyanid?
Ja, jag tycker det. Mm. Men det gjorde slut på rädslan i alla fall.
Mm. Ja, men det är så här. Jag tänkte på det när jag såg några sekunder av den här presskonferensen. Att, varje regim som man har kommer med sina egna knäppskallar. Vi pratar ofta om vänsterns knäppskallar. Vi har liksom gammelmarxisterna som är lite stolliga. Vi har feministerna som är riktigt galna. Och sen har vi liksom transgänget som är som bortom alla gränser. Kliniskt sinnessjuka på alla sätt. Och liksom alla möjliga, allsköns liksom knäppskallar till vänster såklart. Vi pratar om dem ibland och gör oss lustiga och sånt där. Men sanningen är att högern har också sina egna dårar. Och amerikanska högern, det är ju framförallt kristna människor. Folk som är kristna på ett sätt som inga svenska kristna. Alltså, rackar inte ner på kristendomen i allmänhet här. Men amerikanska kristna. Och de har sin uppsättning idéer. Men med Trump är ju inte liksom, kommer inte från något av de här lägren. Han är inte vänster, han är inte höger, han har sin egen grej. Så att med Trump så får vi en helt ny sorts galningar. Och en av dem vi fick var till en RFK junior. Som ingen från vänster till höger skulle ta i med tång fram till nu. Vänstern hatar honom, högern är obekväma med honom. Men Trump tycker att det är en superbra idé. Och lite generellt. Och även Trump till exempel, Trumps religiösa böjelser. Han är inte religiös såklart, men han har ju religiösa affilieringar. Och de är ju också så här superknäppa. Jag tänker på den här Hans personliga pastor. Vet du vad jag menar, Boris?
Nej. Vilken av dem?
Det är en kvinna som ofta pekas ut som hans personliga andliga rådgivare.
Ja, just det. Ja.
Och hon verkar ta lite credit för hela Trump och de har nära relationer och sånt där. Jag tror vi pratade om någon gång i Radio Bubbla, men jag har glömt hennes namn. Det där får man ändå ge Trump, att han har bra knäppskallar. Det är fint med lite omväxling.
Ja, men de är ju uppiggande. Men det är också så med knäppskallen. Med det här med RFK. Alltså att det finns ju, alltså, förutom att det är allmänt skojs och knäpp, alltså, finns det något sado eller något masochistiskt drag hos karn. Och alltså, som strider mot allt det här. Man kan inte å ena sidan gå ut som han liksom och säga att vi ska göra Amerika hälsosamt igen, maha. Och död åt de stora medicinkonglomeraten. Och sen peta sig själv full med anabola steroider och testosteronpreparat. Det är ju ärkekoko. Hur ska han ha det, gubbjäveln? Och det finns ju också någonting som just den masochistiska lidande grejen, men alltså, han har levt och varit, så förstår att han vill straffa sig själv också. Och det finns en underström i hans tankar om hälsa som är så här att det är bra att lida lite. Det här är ett försvarstal för Alvedon om mitt missbruk. Det börjar bli en ganska bred kulturell strömning. Att det är bra att ha ont, smärta är bra och så vidare. Det är fan heller. Det där är liksom dumheter. Det är inte bra att lida. Det är inte bra att ha smärta. Det är inte bra att ont. Kan man knapra Alvedon, vare sig man är gravid eller har ryggskott, ska man knapra Alvedon. Det är inte ett dugg farligt. Tvärtom, det frigör tankeförmågan så att man inte tänker på att man har ont.
Ja.
Nu ska jag fan gå och ta en Alvedon.
Ha i dig hela burken, Boris. Lägg upp det på TikTok. Ja. Det du säger, Boris, du sätter fingret på någonting som är väldigt viktigt. Jag håller absolut med dig såklart. Alltså, det här glorifierandet av smärta och lidande. Specifikt fysisk smärta. Exakt som du säger, Boris, tankeförmågan. Det är det, eller så från mitt personliga perspektiv, men jag tycker fler borde tänka på det här. Det är att, och jag har som vissa av er vet, jag har mycket omfattande erfarenhet av kronisk smärta som jag har levt med i många, många år. Hela mitt liv i princip. Och det största problemet med smärta, det är inte att det är inte att det gör så ont, att det känns som att man sitter och ojar sig och liksom oj, 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 för att man vänjer sig. Livet anpassas och man lär sig att leva med smärta. Det är liksom väldigt många människor kan göra det. Jag har kunnat göra det. Människor som har mycket, mycket mer ont än vad jag har kunnat göra det. Men det som är väldigt svårt, det är att tänka när man har fysisk smärta. För det stör ut hjärnan något helt otroligt. Och det är någonting som jag har märkt i mitt liv, att när jag har varit smärtfri i liksom perioder, eller i mitt fall har det faktiskt varit ibland en dag där jag vaknat upp en viss morgon och inte haft ont alls och varit helt smärtfri, som jag antar att det är för normala människor jämt. Och det har varit liksom, det har varit som en ny värld, helt fantastiska möjligheter som öppnas upp och jag kan använda min hjärna på helt andra sätt än när jag har den här ständiga liksom, liksom så här tinnitus liknande störtonen som stör ut hjärnan. Och det är samma sak såklart med psykisk smärta också. Det är inte bara fysisk smärta. Om du är deprimerad till exempel, det stora problemet med att vara deprimerad, det är inte att sitta och ha ångest över liksom, vad är meningen med livet egentligen och såna här saker. Utan det stora problemet med depression är att det tar ifrån dig din energi och din handlingsförmåga och du kan inte göra saker. Det är väldigt passiviserande. Det vill säga när man kommer förbi de mer ytliga symptomen och man jobbar med det och lär sig att leva med det och så vidare. Så det är en väldigt dålig idé att sträva efter smärta eller acceptera smärta. Det är mycket bättre, som du säger Boris, att ta bort smärtan så att man kan använda sin hjärna igen och sen kanske börja lösa de här problemen som gör att man har smärta.
Exakt.
Såg förresten, jag ska bara nämna det, lite hedersomnämnande. Vi hade en länk på Bubbla som blippade förbi igår om att man har nu upptäckt gener som kodar för spikproteiner i en kromosom i en människa som fick coronavirusvaccin när det begav sig. Ja, de har hittat den här personen har nu tydligen gener i kromosom nummer 19 som kodar för spik. Jag vet inte om de faktiskt producerar spikprotein, men tydligen har det skett någon typ av genetisk påverkan där. Vilket var det var lustigt bara för vi pratade om exakt den här grejen i radion när det begav sig, de här riskerna med just den här mRNA-virusen, kan det liksom letas in och påverka mänsklig genetik, kan det förändra våra gener, och det var ju liksom den absoluta bergfasta garantin att det kan aldrig hända, det kan aldrig någonsin hända. Men jag kan tänka mig att RFK Jr. hoppade upp och ner när han såg den här nyheten om att nu är spikproteinet i våra gener. Eller i deras gener, de som tog vaccinet. Inte mina gener.